Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jatsi, ska du göra ett ljud nu som vi kan ha med?
Ja.
Nej, hon låter aldrig.
Ja, för ni sa ju att ni inte skulle ha 5 poddgäster, så blev det. Ja.
Den 5:e poddgästen kommer bara med på bild sen.
Ja, verkligen. Och nu klockan är 15:15.
Oh!
Hej och välkomna till BFF-podden. Jag heter Amelie Dahlbäck och jag sitter här med Tora Bolin.
Hej.
Och Sofia Neves.
Hej, hej.
Och vi har med oss en gäst som vanligt. Ja. Men det är inte en vanlig gäst, utan det är vår jättenära kompis Vendela Lundberg.
Hej, hej Vendela.
Äntligen, ska jag säga.
Ja. Det känns som att vi har pratat om Vendela i typ varannat avsnitt. Vi har refererat till dig i typ vartannat avsnitt.
Men för er som inte vet vem Vendela är, hon är inte bara vår vän, utan du är också radiojournalist.
Ja.
Som precis har tagit examen från STDH. Eller i våras.
Ja.
Och frilansar och jobbar. Men sen, vi kan ju säga att vi är ju väldigt goda vänner nu. Men vi har ju också jobbat ihop innan.
Det har vi.
Eller du anställde oss en krispig höstdag. Så vi har ju jobbat tillsammans med Celeste för den här väldigt framgångsrika nattklubben. Så vi ingen har, vet vad som händer med.
Men vi har faktiskt svettats och gråtit och typ blött. Nej, jag vet inte om vi har något blod med i bilden.
Men det blev ju slagsmål sista kvällen på klubben.
Ja. Mm. Sovit skavfötter i min säng. Ja. Jag gjort. Men nu börjar ju det här väldigt lätt, höll jag på att säga, om att vi är vänner. Men vi ska faktiskt prata om kanske ett lite allvarligare ämne än vad vi brukar idag.
Därför har vi med oss en väldigt nära vän.
Ja, faktiskt. För det här kanske är inget som man vill prata om med folk man inte riktigt känner.
Eller så vill man verkligen det.
Ja.
Ja, och ibland vill man ju knappt prata om det med sina vänner heller.
Precis. Vi har tänkt, det här började väl med att alla lever väldigt liv upp och ner med sina olika trauman och det ska handla om alla ledare. Nej, men vi tänkte prata om hur man stöttar vänner. Och kanske framförallt hur man stöttar vänner ganska specifikt när typ väldigt jobbiga saker har hänt. Och kanske det är en definitionsfråga, men jag tänkte att det handlar mer om typ sorg och kanske trauma kan man säga. Än att någon är ledsen en tisdag.
Men jag tänker att det traumat som vi pratar om är en händelse som bryter upp livet abrupt och liksom inte är något man levde med innan.
Mm. Ja.
Och kanske mer definieras också som någonting som inte heller får så mycket naturlig plats i ens vardag. För jag tror att om man bara också skrapar lite på ytan så har ju väldigt många människor stora trauman som har hänt i deras liv, men som inte kanske alltid är så lättsamt att ta upp och som man kanske inte ens själv, eller som har definierat den väldigt mycket, men som kanske inte är så lätt att formulera.
När det finns ett tydligt för och efter.
Men Vendela,
det trauma.
Vi pratar ju faktiskt om det här idag för att du lite halvt önskade det här ämnet.
Ja.
Varför ville du prata om det här?
Jag har lyssnat nu på BFF-podden så mycket och också såklart så har jag själv funderat på massa konflikter man kan ha med vänner. För att det är ju på något sätt de tankarna som ställs i ens huvud. Att man börjar fundera på mer så här, vad kan det skära sig snarare än när är det mysigt. Liksom.
Mm.
Och då så tänkte jag på just när jag tycker det är som allra svårast att både ha vänner och att vara en vän. Och det är just efter någonting jävligt jobbigt har hänt. Alltså kanske dödsfall eller någonting traumatiskt som Sofia säger kanske kommer ha ett före och efter. Att hur man ska hantera det. För att det är så otrolig skillnad på vad folk gör och vad folk vill.
Mm. Och att det är så individuellt också.
Det är så otroligt individuellt hur... och det kanske är det svaret vi landar i. Ja, det är individuellt. Men jag tror ändå att det finns ganska mycket att prata om där. Att, för att det som jag tänkte på som jag... Det var en grej som har liksom, malt lite i mig i några år som jag som har fått mig att tänka mycket. Och det är att när jag var 19 så dog min pappa. Och då, 3 dagar efter jag tog studenten.
Mm.
Så det var 2010. Mm. Och då så tacklade jag det på ett sätt som är nog ganska typiskt mig. Men också ganska typiskt en tonåring.
Mm.
Eller någon som just tagit studenten. Att jag bara var så här, stängde locket. Och var så här. Jag vill liksom inte... när man är den åldern så är det så mycket som hänger ihop med det där stora klivet. Ta studenten, bli vuxen. Och man har såna förväntningar på livet. Och att jag var verkligen så här... Jag ska bara tuffa på. Så att jag ägnade ju liksom mer än ett år av att bara typ festa och liksom inte gråta alls.
Mm.
Och det var ju inte så bra, märkte jag efteråt. Och sen så gick det några år till och så var jag så här, men varför tvingar inte mina vänner mig att prata om det?
Mm.
Och nu har jag väl landat i något lite mer annat än det. Men att det var liksom att jag kunde gå flera år efter och nästan känna någon slags agg mot att så här, men varför såg ni inte hur dåligt jag mådde? Typ.
Mm.
Samtidigt som jag tror att varje gång de försökte att jag så här markerade supertydligt. Och jag tror att det finns väldigt många som kan känna igen sig i det och vara på olika sidan av det problemet. Eller... Men också tänker jag typ så här, jag har vänner som också har gått igenom jobbiga grejer och som liksom, någon annan vän till slut bara, men nu får du rycka upp dig. Nu kan du inte sörja längre på det här sättet.
Stopp, typ. Nu räcker
Stopp.
Det.
Och jag tycker att det är så svårt att bara så här...
Men jag tänkte på det när vi har pratat lite innan vi skulle göra avsnittet idag, att mycket... eller jag tänker att det är en ganska central grej just i så här, om man tänker liksom hur man stöttar och hur man sörjer i vänskapsrelationer, att det typ mycket handlar om också kanske den här frågan typ hur ledsen får man vara egentligen, för att det är också ett sånt extremt typ skambeläggande fram och tillbaka, att vara den som inte kan trösta men att vara den som är ledsen men typ inte kan bli tröstad. Det känns som en sån... Eller förstår ni vad jag menar?
Ja, alltså...
Tungt.
Ja.
Alltså du menar balansen däremellan?
Ja, hur man får vara. För att jag tänker också att det finns inte sån himla stort utrymme. Alltså så här, tänk bara att det kan hända vad som helst just nu. Någon kanske är med om en jättestor olycka eller någonting.
Mm.
Alla har ett ganska tajt liv. Mm. Och sen ska liksom en sån chock pressas in. Och det är ju väldigt många som inte vet hur man hanterar det. Eller jag vet inte hur jag själv skulle hantera det just nu.
Ja. Nej, men och då är det väl ännu svårare till det här exemplet som du pratar om, Vendela, att som nybliven student och typ 19-åring hantera det traumat själv och för ens vänner att hantera det traumat. Mm. När så här, det knappt pratas om strategier för liksom något slags efterarbete. Det finns ju väldigt mycket skildringar kring så här, trauman händer, sorgliga filmer, hur pratar vi om sorg, kan man så här, men lite som vi var inne på när vi pratade om det här innan off-cam också, att så här, hur porträtterar man typ sorg utåt för sina vänner? Lägger man upp någonting på sociala medier för att typ
förklara för folk att det här har hänt. Eller så här, gör man inte det, för andra personer kanske tycker att det sticker i ögonen. Alltså att det är så himla svårt. Men samtidigt det här med att känna en besvikelse över att ens vänner inte såg, tror jag liksom är en jätterelevant känsla oavsett ålder. Att så här, för jag vet att när min farmor gick bort när min pappa var typ 32, så minns jag när han berättade för mig första gången att så här, den största känslan han hade när han väl typ var tillbaka på jobbet eller så här, lite typ med i matchen igen efter det största traumat, att så här, han verkligen reagerade på de personer som inte sa någonting. Alltså som inte sa, kanske bara så här, det fanns väl fan inte ens sms på den tiden, men bara sa jag...
Skicka
tykort. Ja men typ. Ja. Eller så här,
men det där är så jävla svårt, för jag tänker att så här, det där är så svårt, alltså för jag fattar verkligen att du var arg på dina vänner. Och, men det är så svårt också den känslan när man är, tänker jag, att så här, eller för jag har också erfarenhet att vara den som är ledsen. Att det är också en sjukt svår plats. Så här, när ska jag leva ut det? Eller typ, när får jag bli arg? Så här, det är en sån himla typ abstrakt känsla att någonting har hänt. För den där känslan kan ju hänga kvar i flera år när någon har dött. Mm. Och att någon inte frågar. Eller hur det hanteras. Men de vännerna, som har du kontakt med dem idag?
Ja, massor menos typ. Alltså, jag tror många av dem att jag fortfarande ser dem som liksom några av mina nära vänner. Men vi ses inte sådär jätteofta. Men jag tänkte på en grej, dels med sociala medier, det skulle jag vilja prata mer om, men det är kanske ett annat kapitel, men om vi har tid sen. Men det jag tänkte på var det här med att sörja rätt, för att jag upplever att det finns ett sätt som i alla fall typ samhället tycker är ett rätt sätt att sörja. Min fasters man gick precis bort, och hon... när jag har pratat med så här närstående, typ min mamma eller sådär, så har det verkligen varit såhär, ja men hon verkar sörja bra, hon tar det bra. Och då är det liksom att man gråter, men man gråter inte för mycket.
Mm.
Så här, man tar tid liksom att tänka och sörja, men man är inte helt
apatisk. Man är rationell typ.
Typ. Man jobbar kanske lite, men man jobbar, alltså, och det...
Man typ pratar om minnen och kan skratta och gråta.
Ja, men lite precis så att så här, man gaskar upp sig någon gång och hänger med på något, och sen så typ gråter man och skratt. Och att om man inte är så tror jag direkt att alla blir väldigt nervösa. Men, och man själv blir nervös liksom.
Men det är jag, min erfarenhet är så, jag var så typ arg typ på människor runt omkring mig när jag också var så här, hade gått igenom värsta grejen. Pratade med min terapeut om det då. Och bara så här, vissa reagerade på ett sätt att de bara typ så här, skickade typ 1000 typ artiklar och länkar om hur jag skulle kunna läka bättre och typ så här, hur jag skulle kunna komma över någonting och så här, var väl så här, pusha framåt, pusha på typ, vilket bara fick mig så här, typ kvävas och kräkas. Och andra var så här, ja men locket på, bara panik typ. Kanske så här kollade mig lite snabbt i ögonen och bara, hur är det egentligen typ? Och sen så känner man...
Vill inte höra svaret typ.
Ja, precis. Men min terapeut var så här, men det väcker så jävla mycket panikkänslor i människor runt omkring en.
Mm.
Alltså mycket mer än vad det kanske gör i en själv på ett sätt. Mm. Att folk blir så typ självmedvetna och typ självupptagna i ens egen, eller liksom någon annans sorg.
Ja, men det finns ju, alltså det finns ju nästan, om man ska vara liksom riktigt så hemsk och cynisk, att ibland, jag kan nästan i mina mörka stunder nästan fundera på så här, ja men så här gråterskor, det fanns tidigare på begravningar, att man bara typ en begravning är ett rum och så plötsligt finns det människor som liksom är en så här bekant, alltså utkanten av Facebook, så dyker den upp för att den typ gillar den alltså så här, nästan känna så här, nu är jag där. Här
får gråta loss.
Ja, eller men också att så här,
släppa man, ut allt.
Men det jag tänker typ också med, som jag tycker är så svårt, speciellt när man är kanske kvinna och kanske är sån här, att man är tjejer som pratar med varandra om känslor, och man är så här, så van och, så här, och man är så kommunikativ, man är så analytisk och man har liksom, man använder så här fina ord som strategier och sånt, och sen så kanske man ändå ibland bara, nej men jag vill inte prata. Och så kanske det är så att så här, nej men man, jag behöver inte prata just nu, eller så behöver jag det sen, men att då att man kan nästan också bli så här, att det kan också göra folk förvirrade. Att man är så här, men förstår det, ni vad jag menar?
Ja, alltså jag tänker så här, vi pratade om det, kommer jag ihåg, när vi hade ett avsnitt med Kakan, om när vi pratade om att känna typ känslor av missunnsamhet och så vidare. Och att så här, jag minns att vi pratade just om den lilla så här backlashen av att typ ibland känns det som att om man identifierar sig som tjej, och det du tar upp och liksom det vi har lärt oss, att så här, när vi inte typ kan kommunicera, när det typ inte finns ord, och man själv blir väldigt så här tagen av att det bara känns typ stumt i halsen, att så här, det både kan kännas som en väldigt ful känsla för en själv, för att det typ går emot ens så här egen bild av sig själv, och att typ det känns som att folk runt omkring en inte heller riktigt vet hur man typ ska hantera det, för att så här, som liten har man ju fått höra så här, men det är, jag kan känna så att jag alltid fått höra typ, men du, man visste vad du ville redan som bebis, du bara så här skrek ut och pekade och sa exakt vad, och när man då bara, fast här känner jag mig helt, alltså här blir jag bara såhär,
ja, men jag tänker också att med typ sorg och så här chocker, sådana grejer, att jag tror att, alltså det är väl en anledning till också att det är svårt att läka från, om man någonsin kan läka så på det sättet, men liksom som en metafor. Men också att det blir så himla skumt socialt, för att man, det är någonting man inte kan förbereda sig på. Och precis som du säger, så här, det finns typ inget språk för det, och hur mycket vi ändå sitter och analyserar och har strategier, så finns det bara vissa grejer som man inte heller reagerar på som vanligt. Ja, men för det tänkte jag jättemycket på, som också haft liksom, min mamma gick bort när jag var 9, och att det var så här, men det här är säkert sagt men inte i podden. Nej, men att det var så här, för då var verkligen min familj och så här runt omkring mig bara, men ni får vara hemma från skolan för att ni är jätteledsna, för det var ju också liksom som en chock fastän hon hade varit sjuk. Så bara, ni får hemma från skolan, men det var typ bara i 2 veckor kanske det var okej. Och sen var det så här, nu får du rycka upp dig, och det blir ju en sån himla liksom skamgrej,
för falsk känsla,
eller? Nej, men för jag kanske ville vara hemma sen, men då blev det också så här, samtidigt så var jag bara ett barn, så det var ingen, och jag visste inte heller hur man skulle känna, så jag lärde ju mig då att så här, okej, men fast jag är ledsen så ska jag bara fortsätta som vanligt. Och det är också så här, jag läste någon artikel nu som från en psykolog som heter Jonas Moskin, tror jag. Nej, men som skrev om sorg, hur mycket den också, för det är ju annars en väldigt vanlig strategi eller liksom reaktion som dina kompisar gjorde, Vendela, att så här, man vågar inte fråga, man håller sig undan, och det känns ju som kanske, jag vet inte om det är så allmänmänskligt eller om det är så här olika kulturer, men det känns ju också som väldigt så här, nej men man låter dem vara, så de som sörjer, men det är ju den där, man ska inte pressa
att
på,
ge space, men låta precis, vara.
Att man låter vara, vilket han skrev då.
Det är bara själviskt, tänker jag.
Nej, men och att det är sånt himla skambeläggande mot den som sörjer. För då känner man sig så här, då får man inte vara ledsen. För det är ingen som frågar eller liksom speglar en eller bekräftar det. Och att han skrev hur mycket liksom, typ självmordsstatistik, alltså ligger i det att typ folk blir helt ensamma och blir helt galna av den, att lämnas ensam i sorg. Jag bara tyckte att det var typ en så här, det är en jättegrov koppling. Nej, men det är ju också att sense, det är typ statistiken liksom, att det ser
det,
ut så.
Det är det liksom, jag tänker med liksom, som min farsa sa också, att så här, även om han hade typ barn och så här, familj och blablablu och säkert liksom verkligen ett skyddsnät, att så här, att ändå känna typ att...
Men när... vad är ett skyddsnät? Alltså det är ju det jag menar med typ vänner. För att det, man kan ju ha hur många människor runt omkring sig som helst. Men det är ingen som vet.
Nej, men det var det jag skulle komma till också. Och så här, om man typ inte, precis som du var inne på, Vendela, så här, vad är typ att sörja rätt? Vad är att sörja fint? Och det finns ju typ ett uttryck som är så här, krisa och gå vidare. Och typ det är absolut ett liksom... bra uttryck, men det är också så jävla sjukt. För det är verkligen ett så här före och efter. Och typ, vad betyder den så gå vidare då? Eller så här, vad gör man då?
Alltså, det jag tror är svårt också är att det är klart att sorgen har faser. Och att det är skitsvårt som vän att hela tiden anpassa sig efter liksom, eller svårt att läsa av. Men vad är min vän i för fas nu i sorg? Är hon i så här, nej, rör mig inte, jag vill inte bli kramad fasen? Mm. Eller är hon så här, kom hem till mig och skeda mig medan jag kollar på Kardashians? Alltså, eller är hon så här, ja men nu vill jag gå och shotta 11 tequila shots så här. För det kan ju också vara en en fas som kan kanske också vara läkande, men men att det som jag tror att det som är svårt i det här, hur nyckfull man kan vara i sin sorg också, för att jag tror det jag upplevt mycket i mitt liv är att både med faktiskt vänner men också jag själv har varit, att jag har varit väldigt så här, jag är min borg, jag är som han är
bubblan
gift vid första ögonkastet, sa jag är Fort Bert. Men att jag har varit väldigt så här, Fort Vendela, att så här, typ ja, jag kanske glämtar på en liten sorgedörr ibland om vid en solnedgång om jag druckit lite vin typ, men annars inte. Och men sen när jag kanske när någonting har gått jättemånga år eller att något annat påminner så bara bubblar det upp och då blir folk så här, men va? Fan ska vi hantera det här nu?
Vilket också är så sjukt, för det finns ju hur mycket så här psykologi A om att det typ alltid kommer mycket senare. Att man inte kan ta in det där liksom där och då. Men hur ska man göra också som vän då?
Jag tänkte också det. Vendela, har du funderat på det här någonting?
Jag undrar liksom så här, hur ska man faktiskt göra när det är någon som är så här, nej men jag vill inte prata, hur är man närvarande ändå? Men framförallt min fråga är nog, som jag nu svarar jag inte på frågan utan ställer jag er, men så här, men om någon till exempel väljer att hantera sorg väldigt så här, utåtagerande och destruktivt, hur fan hanterar man det? För att så här, hur länge kan typ en cirkus av så här, fylla och minnesluckor hålla på innan den liksom går från att vara någon slags sorgbearbetning till bara destruktiv? Alltså vad ska man liksom göra där?
Alltså jag tänkte på det i båda fallen så tänker jag att man som vän typ ska tränga sig på. Alltså,
men hur? Alltså folk kanske bara, nej men okej, jag blockar ditt nummer. Du är jobbig.
Jag tänker inte att man skulle göra det utan varandra. Jag tänker typ mer så här att man, jag vet inte, jag hade nog velat i båda de situationerna att så här typ någon dök upp på ens dörr. Dörr, vad heter det? Dörrstop.
Farstu.
Sitter i farstu. Vad fan heter det?
Vad är det?
Skitsamma. Ja. Dök upp i porten typ.
Usch.
Jag hade nog velat det. Alltså, och sen så här typ att man bara hade kunnat få existera. Kanske inte typ ganska kravlöst existera. Mm. Men ändå typ att människor var i ens face liksom.
Ja men det tror jag, för att jag gillar när ni definierar bästisar, och jag tycker på något sätt när jag upptäcker att jag har liksom nått någon slags bästisstadie med någon, det är när jag kan ha tråkigt med någon. Att man bara kan så här, sitta bredvid varandra i en soffa i flera timmar och inte ens prata, fast och det är lugnt, det är inte stelt. Och det är kanske lite sånt man får göra då. Att man liksom bara, men nu sitter vi och båda kollar Instagram bredvid varandra. Men jag vet att du sitter bredvid mig.
Men eller bara eller att man är, alltså jag tänker också så här, så många, för det här kanske är självklart för alla. Men jag tänker att det inte är det. Alltså att man är så här lyhörd. Alltså för även om ens kompis har varit ute och festat i 3 månader i sträck och är skitutbränd. Alltså jag menar så här, men det dödar ingen. Och om man bara är hemma och är jättedeppig i typ en hel sommar, nej, det kommer inte heller få någon att gå under. Men att typ hela tiden kanske göra sig påmind, bjuda in fast någon säger nej. Bara fortsätta liksom finnas där och vara ganska så här lyhörd till vad som händer och inte typ skamma det beteendet. Ja. För jag tänker att kanske en annan grej är också att när folk i typ chock blir så här, men nu är jag tillbaka på jobbet och ingenting har hänt och nu är det lite speciellt, att vissa är så här, men du har ju haft det så jävla jobbigt, ska inte du ta lite ledigt? Och folk är så här, nej men jag vill inte. Att man får också typ akta sig för, eller känner jag att jag själv skulle tänka, akta sig för att någon typ helt så här sluter sig. Och att verkligen vara typ lyhörd och kanske För jag tänker när jag har känt personer som har gått igenom väldigt jobbiga grejer och inte känt att jag har orkat prata med dem själv eller kunnat. Mm. Så jag har också typ hört av mig till personer i deras familj som jag vet kanske har bättre koll. Alltså utan att de vet om det. Men bara så att man liksom håller i alla fall lite koll. Mm.
Men ja. Jag tänker att när man är i ett sånt sammanhang som vi är nu, men så här, mer så här, ett feminint rum, där så här, dialog och kommunikation står väldigt så här, högt i kurs. Ja, men och att alla har någon, så här, alla läst lite så här, anknytningsteori, alla läst, förstår ni vad jag menar? Att, så här, när man reagerar då på ett klassiskt så här, mer manligt sätt, att så här, det kan ibland mötas med så här, väldigt stor förvirring. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Jo, men alltså, ja, både visst. I att vara utåtagerande och typ destruktiv i liksom den allra högsta bemärkelsen. Eller det som vi var inne på tidigare, att man bara typ sluter sig och inte vet hur man kommunicerar. Och jag tror att så här, en dröm liksom är väl någon slags kedjeeffekt. Men det hänger ju på att vi ens typ har vänner eller ens har någon person som man kan kalla som så här support system. Att typ det är så här, ja, men, som Amelie säger, ringa, liksom ligga på, inte typ tro på att den där dörren verkligen är stängd för att man typ bör respektera det för att så här, den här personen vill verkligen ha space. Gud vad jobbigt för hen att prata om det här, utan att så här, verkligen försöka typ gå utanför sin egen så här, skam eller typ sin egen rädsla eller vad det så här, drar upp för skit inom en själv och verkligen så här, försöka bara nej, men okej. Eller som du sa igår, Amelie, när vi pratade om det här, att så här, man kanske kan göra något annat. Man kan försöka åka hem till den personen och typ laga middag och typ så här, ta ut soporna och sen typ gå. Och så här, men tillbaka till den här personen som är så här, destruktiv, att jag tror bara typ att man måste försöka ta hjälp av varandra, som jag typ skrek ut för några minuter sedan, att det är jättesvårt att så här, handskas med en person och känna sig ensam, för då är det väldigt lätt att man tar allt ansvar själv som kompis liksom, att det är så här, men jag kan typ nå Vendela nu, vi har den här relationen, och sen kanske man bara, fast jag kan inte det för Vendela mår piss nu och typ är ute och super varje dag, då måste jag typ ringa till Amelie och Sofia och bara, jag har en känsla av det här. Eller som Amsi sa så här, vågar man ringa den personens mamma? Eller liksom vågar man själv? För att det är så jävla lätt att det annars blir att en själv blir utbränd. Nej, men
jag tror verkligen, alltså, om, liksom, apropå att så här, gud, nu blir det här, så här tips åt båda hållen. Tips för den som stöttar och tips för den som sörjer. Men att jag känner att mina enda erfarenheter av att ha liksom känt sorg är att väldigt många också gör det här. Det som höjer självmordsstatistiken, hörni. Nej, jag ska. Nej, men att folk drar sig undan.
Ja.
Och att folk vågar inte. Och det kan jag verkligen se i typ mitt liv. Att folk vågar inte prata. Och vågar inte fråga och bli väldigt rädda. Att det ibland, jag tror att du och jag har pratat om det, Vendela, för länge sedan. Att det är som att så här, och det också gör att man själv blir som en liten typ social medlare när man också berättar något väldigt sorgligt, för då är det som att vissa blir sjukt obekväma. Men det vill jag bara säga är en fett dålig strategi, och om man ska tänka att ens kompis eller någon inte är destruktiv eller inte helt har slutit sig själv, så tycker jag bara alltid man ska fortsätta fråga. Fråga tills du är jobbig. För det borde en bra vänskap tåla.
Typ. Men jag tror också en grej som gör att folk ibland slutar sig, det är nog att jag tror ibland man som vän reagerar, och det kan jag verkligen göra, att man reagerar genom att man vill visa att det den personen berättar, att man förstår, genom att man berättar något från ens eget liv. Att man är så här, ja, men när jag var med om det här, då kände, alltså, att man liksom vill visa att så här, men jag speglar dig typ.
Det behöver man inte alltid göra.
Nej, och jag tror inte att man ska göra
det.
Jag tror liksom inte man ska bekräfta genom att så här, jag kan identifiera mig. För jag tror typ att så här,
ens egen sorg är fan ens egen sorg liksom.
Ja. För jag tror att det är, liksom, det är så lätt att typ, alltså det känns som att typ den vanligaste känslan som finns är väl när sorg blir till någon slags irritation eller frustration eller liksom så här, alltså ja, men så här, jävligt jobbig tanke, att man liksom kan som bli så här, med typ hur men typ jag går igenom det här nu och så har den här personen make på liksom mage nog på Facebook och typ sörja sin kanin typ. Den förstår inte vad riktig sorg är och så här, det kan man ju inte stoppa liksom att någon sörjer sin kanin på Facebook.
Jo, stoppa dem. Nej, jag skojar.
Men det väcker så himla mycket ogenomtänkta grejer.
Ja, men alltså, jag tror typ just det, ett samtal att man ska liksom inte vara så här, men
nej. Men det är faktiskt sant, för så var det ju när jag var yngre, att då var ju väldigt många så här, jag förstår att din mamma har dött för min morfar dog, eller min kanin har dött, eller min hund har dött. Och alla skulle komma med sina historier. Och jag bara...
Då blir man också som en kniv nu, så jag kunde...
Ja, jag bara, typ, vad gör ni? Alltså, jag pratar med
men hur, bok alltså, som folk bara skriver in sina egna historier.
Jag inte har varit med om ett sånt trauma att så här, jag har förlorat typ en förälder eller sådär. Jag kommer ihåg när jag hade en nära vän... En väldigt, väldigt, väldigt nära vän som så här, var med om ett megatrauma själv. Och att så här, då var jag kanske 13. Gick på högstadiet i alla fall. Och att jag vet också att jag kände mig väldigt så här, handfallen hur jag som vän skulle typ hantera den här kompisen. Också det här som du pratade om, Vendela, att så här, jag ville inte vara den som typ blev crybabyn på begravningen, för att jag sörjde så mycket med henne. Alltså jag kände knappt den här personen. Jag hade en relation till den som gick bort också, men inte på samma sätt. Så att jag var hela tiden så här livrädd att jag skulle anses vara en person som tog över i det sammanhanget och typ kanske så här, så hjälpte till för mycket och typ kom där med en liten så här tårta när den familjen bara så här ville slå ner den i väggen och
men
bara
det var fint,
sluta.
En tårta.
Ja, men och att då var jag också lite så här, att jag kommer ihåg att jag typ skrev i min dagbok eller var så här, jag vet inte hur jag ska uttrycka typ min egen sorg eller här, eller jag vet inte hur jag för då kommer och så kommer jag och så var det som att jag typ så kunde så här, be om ursäkt, typ prata ut i luften till hon som hade gått bort och bara, jag hoppas att du inte tycker att jag tar över nu.
Jo, men
typ,
alltså,
men jag tror typ man måste, alltså jag tror liksom
Tora, du är ju exakt det vi pratar om.
Ja,
då
nej,
du,
men alltså det är väl att komma ifrån att så här, man kan typ inte förhålla sig.
Nej, jag har ingen aning, men det är det jag menar. Nej, men jag tror inte det heller.
Det är fine.
Ja, nej, men det är ju det jag menar. Och så här, grejen är väl att du får ju vara så. Men, ja.
Men det var ju den åldern, menade
jag. Ja, ja, men, nej, men det jag tänker är att så här, det där tror jag är en supervanlig reaktion. Vilket är skitbra att du levde ut de jobbiga känslorna du kände. För det är ingen så här annans reaktion som är värd mer.
Nej, men jag menar mer, vad skulle jag... Alltså, om man känner såna känslor oavsett ålder, att så här... Att typ, vad är det bästa
man
för den personen att göra
för den
som behöver stöd? Liksom.
Jag tror typ, ni vet så här, när man sitter i en ring så masserar man varandras axlar. Alltså att du får liksom ha en person bakom dig som liksom...
Jag tänker det också.
Som du kan snacka med.
Mm. Ja, det är den där kedjeeffekten.
Ja,
liksom.
Men det var det jag menade att komma till. För att så här, det enda som folk kanske gör fel i den situationen, om man ska säga att det finns...
Det finns ingen...
Det kan vara en anledning till att man distanserar.
Ja,
men det
ska
jag vilja komma till, för det var då typ att så här, då blir den som egentligen borde bara så här, ha massa energi att så här, steppa in och komma med tårtor och ta hand om, blir istället rädd och bara nej, jag kommer göra fel, men ska jag säga
för jag tror att du gjorde rätt genom att inte prata med den personen, och det tror jag inte att alla fattar, att till exempel den som är nära någon som sörjer kanske går och gråter ut hos den personen och berättar om sina erfarenheter. Nej, men det tror jag är jättevanligt att folk också ska så här, bonda,
sörja ihop typ.
Ja, men man måste förstå att alla har individuella grejer, och då kanske det var bättre att du skrev i din dagbok, pratade med din familj och sen när du kom till dem så var du fortfarande så här, hej, här är en bulle till er. Men typ att...
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att så här, när man är mitt uppe i någonting som är liksom så fruktansvärt att man inte ens kan förstå att det händer, och att man är så här, men händer det på riktigt? Alltså när det är overkligt, då är man så... Det kan nästan bli som att liksom, när man tittar upp på stjärnhimlen, att man kan liksom inte förstå hur typ universum är så stort och att man står där nere på lilla jorden, att så här, man får ju nästan de känslorna när något riktigt hemskt händer. Och då tror jag att man har så svårt att så här, förhålla sig till en väns erfarenheter just då, även om det även om till och med de erfarenheterna skulle vara identiska eller till och med värre.
Ja.
Så tror jag att man, för man kan liksom inte ens förstå typ att man ibland att man är typ en kropp på, alltså på alltså för att man är så, det är så himla så här abstrakta känslor.
Mm. Men det är också så sjukt att man i den, när man står där och känner sig minst i hela universum, också ska typ veta om vilket sätt man så här vill ha stöd på då. Det blir så himla sjukt.
Att
man
så här,
då är man ju helt existentiell och bara så här, vill väl förmodligen bara lägga sig i ett svart hål. Och då blir det ju ganska tydligt att så här, fysisk närvaro, jag kan inte, alltså jag kan, då ifrågasätter man ju också alla människor kring en, för man tänker att alla ska försvinna. Och då blir det ju bara så här, som du sa i början, Vendela, typ att ha en person som sitter i samma rum och typ stickar, eller bara så här.
Men det är det jag tror också, om man säger så här med sorg hur man ska bete sig om någon har gått igenom ett trauma, att jag tror också att det är en väldigt, alltså det är en sån speciell grej att människor, och alltså inklusive mig själv, man blir väldigt så här självreflekterande och bara, hur ska jag göra? Man blir så här extremt typ medveten och bara, är det här fel? Och jag tror att så här, det är ingen som är extremt chockad eller jätteledsen som kommer komma ihåg det. Det den kommer komma ihåg är så här,
vad man gjorde.
Vilka var där? Vad fick jag mat ifrån? Precis. Alltså vad var det så här, det är inget sånt. Och sen så här, nu låter det som att jag är så här modetresa och bara, det där är fel. För jag känner att jag har gjort jättemånga sådana grejer fel på grund av vad jag själv har varit med om. Att jag inte har orkat ta del i, eller vara nära vissa människor som är ledsna eller så här.
Men jag tänker typ också att det är, alltså det behöver inte handla om såna liksom stora sorg liksom grejer man kan vara med om, som att någon går bort som är nära en eller så. Det kan ju också bara vara så här, men typ säg då ett breakup till exempel, alltså att man är också så matad med att det finns ett rätt sätt att sörja, att vi så har lärt oss av romcomen att när någon gör slut och man är kvinna så ska man då typ ha på sig pyjamas och äta glass ur en stor skål med en sån Britney-tofs på huvudet som Bridget Jones. Och så ska man gråta en skvätt och killar sen ska man gå ut och bara fuck you, typ nu ska jag visa mitt nya jag. Alltså det finns så mycket. Nu ska jag träna, nu ska jag återfinna.
Revenge buddy.
Men jag tror ju bara, kan inte Jag skulle bara, ett oändligt tålamod.
Ja. I den bästa av världar.
Ja, ett oändligt tålamod och typ att verkligen inte, eller att reflektera över vad som är ens egen typ känsla och ens egen rädsla när någon annan typ sörjer eller går igenom något jobbigt. Men det är ju verkligen en drömperson som har ett oändligt tålamod.
Ja, som har oändligt med tid. Som har personer som typ kan backa upp den också så att den orkar ha som det tålamodet. Som inte är ledsen.
Ja,
precis. Så att det kan man väl ett hoppas att
det skickar vi med er. Ja, nej men gud, det här är ju det är verkligen, det är sjukt stort.
Mm.
Och det bara pågår på något sätt. Men det man kan komma ihåg är väl bara att men kanske om folk pratar om det här lite mer. Om man pratar lite mer om sorg och försöker gräva lite mer i sina kompisars hur de reagerar och vad som händer, så jobbar man ju lite preventivt inför grejer som händer.
Ja, men också det som Vendela har sagt nu, att så här, hela tiden försöka typ genomskåda och så här, särskåda alla de normer för vad som är fult och fint och hur man sörjer, och att så här, en person som typ har jättemycket smink och har gått ner med sin vikt och är jättesnygg kanske är jätteledsen, att man bara, det är så mycket under det polerande.
Men en grej är också, alltså att verkligen skilja på vad som är vad. Alltså så här, inte ta åt sig av en person som...
Ja, verkligen.
Alltså tänka en extra gång. För att jag känner också att jag har blivit så arg på vissa personer som sen jag insett bara, oj, den är ju typ helt uppe i det här. Typ.
Men det är
ju
tålamodet. Men
det är det är tålamodet.
Jag verkligen men att man inte bara, ta åt sig, för att man kan få jävligt mycket piss kastat på sig i de situationerna liksom.
Men hörni,
såklart.
Till något helt annat. Ska vi ta den hemliga frågan?
Oh, lala.
Kan vi typ andas i en sekund innan vi byter på det här?
Vi måste ändå sätta igång.
Vendela, du vet. Stureplan
brinner, hörni.
Ja, Stureplan brinner. Och här sitter vi. Ett hus kanske rasar. Men Vendela, vet du vad den hemliga frågan är för någonting som koncept?
Ja, jag älskar den hemliga frågan. Jag har ställt någon gång.
Ja, kan inte du berätta? Vänta lite, Sofia. Kan inte du berätta för de som inte vet vad hemliga frågan är? Vad det är
hemliga frågan, ni har inte hört den innan. Nej. Utan den är inskickad som kanske en röstmemo av en lyssnare, ett fan eller en BFF. Och jag vet inte om jag får svara på den också.
Jo,
jag
ska alla svara.
Du kommer få börja. Börja.
Alla ska svara. Okej.
Nu kör jag.
Nu kör vi.
Okej.
Oj.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallå där på den. Jag har en fråga till er. Ska vi se här. Det är så här. Jag undrar varför nästan alltid när en kompis är orolig över att ha varit dum mot någon annan så svarar den vänner med att säga att det nog inte var någon fara och att man inte ska tänka mer på det. Eller att kompisen gjorde helt rätt och så. Varför säger man så sällan typ du borde nog säga förlåt? Jag tycker det är så himla sällan som man bara oj, det kanske inte var så snällt av dig. Och då undrar jag ju, är kompisar mer till för att få varandra att känna sig omtyckta genom allt än att hjälpa varandra att bli bättre liksom? Till exempel om man bara har så dåligt samvete för att jag brusade upp i onödan och ens kompisar bara, ja, sånt händer, och nästan trösta kompisen istället för att bara, ja, men har du aggressionsproblem? Du kanske borde gå i terapi. Ja, jag hoppas att ni förstod min fråga och att ni vill svara på den. Ha det bra, hejdå.
Vad är det här för kul person?
Gud, vilken bra fråga.
Gissa. Nej, du får gissa sen.
Det är en jättenära vän till mig som jag älskar att köra till henne. Men,
så bra fråga tycker
jättebra
jag.
Fråga. Också men lite vem, på temat.
Ja, Vendela, vill du börja?
Men jag tyckte det var en jättebra fråga för att jag... nej, kompisar är väl inte till för att hela tiden bara vara så här boosta varandra. Men det handlar väl om att dels alla människor är mer eller mindre konflikträdda. Mm. Och att vi inte, alltså det finns så mycket andra konflikter ute i världen att man kanske inte är riktigt rustad för att även ens vänner ska vara så här, men skärp dig typ så här. Så jag vet inte om det är så eftersträvansvärt att faktiskt vara, det beror väl på helt vad som har hänt, men alltså jag tror att det är också hur man är som, jag tror att jag kan ibland vara lite så här för rak och fyrkantig och blant och vara så här men lite uppfattas som hård för att liksom tolka saker lite för bokstavligt. Jag tror inte att det är liksom det man, jag vet inte om man gör världen en tjänst genom att vara.
Men beror inte lite liksom på, är det inte lite så här, om För jag känner igen det där. Att jag har varit i någon så här paniksituation och bara, jag har gjort det här. Vad ska jag göra? Vad tror ni? Typ. Och då har människor runt omkring mig sett paniken och bara, du, det var nog inte så farligt som du tänker. Ja. Så det kanske inte var rätt läge för dem att bara, jo, det där sög typ. För då hade jag ju panikat ännu mer.
Oj, du har gjort
det. Stora tittar på mig. Alltså jag vet inte, men det här händer mig ganska ofta.
Det här händer mig
också. Jag blir tillsagd att jag har gjort fel.
Men däremot alltså, så tänker jag att man kan säga det. Alltså, jag brukar också vara den som säger ganska rakt upp och ner.
Jo, men jag tror också att det som Vendela säger så här. Jag tror inte att det är någonting man ska sträva efter, så här, bli rakare. Det är ju klart om man har en kompis som gör riktigt dumma grejer. Men sen beror det också på hur ens kompis är. För jag känner att jag får höra hitan och ditan vad jag gör ibland. Alltså så här.
Att du bara,
jag tror att... Fast det kan också vara om man har problem åt andra hållet. För jag kan ju vara... För att jag känner mig inte så... Nej, men för att jag kan känna att jag blir ibland liksom konfrontativ mer i de grejerna jag säger så här. För att jag tror att man kanske ska säga allt då.
Alltså att då men jag förstår.
Men det är ju en annat problem.
Jag tror att jag är djävulens advokat mot mig själv nu. För att jag är så lätt att...
En djävul på att konfrontera.
Nej, men jag har nog lite för lätt ibland att vara så här rak när det inte behövs. Typ att jag så här,
precis.
Typ att en kompis kryddar en historia. Jag bara, jag hanglar med en 15-åring igår. Jag bara, det var han inte. Han var 19,5. Så här.
Ja, men precis. Och varför då ska man förstöra? Alltså jag känner ibland... Jag måste bli bättre på vita lögner.
Och jag är den som kryddar.
Nej, du sitter ju och bara, ja, allt är jättebra.
Nej, jag menar,
det är du som kryddar.
Nej, men jag bara tänker så här, det är ju superdumt att hennes kompisar så här, bara speglar världen på ett sätt som den kanske inte riktigt är.
Ja, det är sant.
För
det
då
är
kan man ju bara, fast jag har ju inte gjort något fel.
Det är ju, nu men det är ju samma alla de som söker till Idol för att deras mammor säger att de är bra på att sjunga. Det kan ju ge sjuka konsekvenser.
Precis. Men jag tycker typ, alltså, eller för frågan så, jag tror hon sa så här, ska man hjälpa sina vänner och bli bättre människor? Det
nej, men gör man
vad sa hon det i frågan? Hon sa bara typ såhär, är
ens vänner, finns ens vänner till för att typ man ska vara någon slags väninnekör? Alltså, lite
alltså
den.
Gossa alltså, med dem.
Precis, är bara det därför vadå? Har vi bara vänner för att de ska vara så jävla... jag tror att det ska de absolut. Men hörni, vi låter det vara svaret på frågan. Ja. Och om ni har missat svaret så kan ni spola tillbaka och lyssna. För jag kan inte sammanfatta det där.
Försöka avgöra någonting.
Tusen tack Vendela Lundberg för att du var här idag och med BFF-podden.
Tack.
Tack.
Puss. Puss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.